Vad är då på nytt födelse? Att ha blivit väckt innebär nu inte i sig att äga evigt liv. Men väckelsen kan leda fram till den avgörande omvändelsen där människan blir försonad med Gud och på nytt född. Först då och endast då så äger du gemenskap med Gud och evigt liv. Det är den syndiga naturen i varje människa som skiljer oss ifrån Gud och som gör att vi andligt sett är döda. Och det går inte att fostra en död till att bli levande. Det går inte att skärpa till sig så att man blir levande. Och det går inte heller att läsa sig till liv. Det är på nytt födelse som gäller, att bli född på nytt. Och utan det så kommer vi aldrig i rätt gemenskap med Gud. Vi ska läsa om på nytt födelsen i Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 1-7. Där Jesus samtalar med den judiske rådsherren Nikodemus. Och det står så här. Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, sa Jesus här. Då förstår du att det finns något mer än att bara gilla Jesus, något mer än att bara gå i kyrkan och hålla sig till en lära. På nyttfödelsen, det är också andens verk, precis som väckelsen. Ingen annan kan åstadkomma detta, och på nyttfödelse liksom väckelse är helt unikt för den sanna evangeliska kristna tron. Den finns inte i någon annan religion. På nyttfödelsen är troligen det allra största undret som kan ske, större än väckelsen tycker jag. I på nyttfödelsen planteras ett nytt liv inom dig. Och här är berättelsen om när jungfru Maria blev havande med Jesus genom den helige ande. Det är en väldigt fin bild av på nyttfödelsen. När det nya livet liksom planteras inom oss. Jesus tar då sin boning i våra hjärtan genom den helige ande. Men han gör det bara om du i omvändelse har bekänt dina synder och tvättat dig i Jesu blod som rann för dig på Golgata kors. Då blir du förklarad ren och rättfärdig och uppfyller villkoret för att kunna bli på nytt född. Och då skapas ett heligt rum i ditt inre där Guds ande kan ta sin boning i dig. Jesus kan ta sin boning i dig. Nu ska du observera en väldigt viktig sak som teologen Agne Nordlander lyft fram på ett mycket bra sätt. I på nyttfödelsen så blir du inte gjord rättfärdig utan du blir förklarad rättfärdig. Du blir alltså inte i ett höj perfekt och syndfri när du får del av det nya livet. Du bär fortfarande på synd. Och det är därför du behöver leva i det som vi kallar för helgelse. Att du görs helig under din tid här på jorden. Men Gud ser på dig, tack vare Jesu blod, som om du vore syndfri och rättfärdig, fastän du inte är det. Du blir frikänd trots att du är skyldig. Och det är en väldig skillnad på gjord rättfärdig och förklarad rättfärdig. Många undervisar felaktigt om detta på grund av en gammal felöversättning av Nya testamentet. Och undervisar man felaktigt om detta så kan det leda till mycket ångest och förtvivlan när man trots väckelse och på nyttfödelse ser synden verka i sin kropp. Då kan man börja tvivla på sin på nyttfödelse. Då är det viktigt att veta hur Gud ser på detta och vad Bibeln säger om det. I Romarbrevet, i Nya testamentet, kapitel 4, vers 24-25, så står det så här. Och detta är kanske bekant för många då. Rättfärdighet kommer att tillräkna oss som tror på honom, som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det grekiska ordet som här har översatts då till rättfärdiggörelse, det heter så här, dikaion, det grekiska ordet alltså. Och det betyder egentligen rättfärdig förklarad. Det är ett ord som härstammar ifrån det grekiska rättsväsendet när man förklarade någon frikänd ifrån ett brott. Alltså är vi förklarade såsom rättfärdiga och också frikända trots vår synd. Och detta tack vare att Jesus tagit skulden och straffet på sig i vårt ställe och sen också tagit ansvaret på sig att göra oss heliga genom helgelsen. Helgelseprocessen ska vi säga. Och var och en som tror på detta, tar det till sig och handlar därefter, får lov att tillgodoräkna sig det här. Att vi då förklaras rättfärdiga och inte görs rättfärdiga förklarar alltså varför man kan se synden verka i sina lemmar fast man varit med dem på nyttfödelsen. Och därför så behöver det nya livet i dig växa till, precis som Jesus barnet i Marias mage. Och det gör det genom att du ger det mat. Då trängs liksom det gamla livet i dig undan mer och mer. Och det liv du ger mat kommer att överleva och det liv som du svälter ut kommer att dö. Sen ska du tänka på det här att när Satan angriper dig som är på nyttfödd med sina brinnande pilar så att du frestas och inte kan stå emot utan faller och syndar, då ska du veta det, att du trots detta är förklarad rättfärdig inför Gud. Gud vill inte att du ska bära på ångest och missmod. Så låt dig inte nedslås i ditt inre över att du inte är perfekt. Men du ska bekänna, du ska alltid bekänna dina synder. När du är rättfärdig förklarad så gör det att Satan inte har någon större anledning längre att dra ner dig i smutsen och få dig på fall. Han har inte längre någonting egentligen att vinna på det. I alla fall inget större. För det är nämligen så att Satan är nu avväpnad på sitt starkaste vapen och det är dödsdomen över dig. Du är ju förklarad rättfärdig och frikänd. Faller du ändå då för synd så ska du be om förlåtelse, så kommer du få förlåtelse och hjälp om du ångrar. Och du är då fortfarande förklarad rättfärdig inför Gud. Och under din vandring med Jesus här på jorden så kommer han att arbeta med dig så att du helgas och blir mer och mer lik honom och mer fri från synd. När du blir på nytt född så blir du också adopterad av Gud till att vara hans barn. Och vi ska läsa i Galaterbrevet i Nya testamentet kapitel 4, vers 4-6. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Det står här att vi ska få söners rätt. Det är en översättning som en del tolkar felaktigt och som man missbrukar så att man försöker göra precis som den förlorade sonen som tog ut hela sitt arv i förtid bara för att vräka sig och spendera. Det är faktiskt så att det grekiska ordet i grundtexten här för söners rätt, det är hyotesia och det betyder egentligen att adopteras. Det är lite annorlunda än söners rätt. Du adopteras av Gud till att bli hans barn. Och en dag, när du har blivit fullvuxen och Jesus kommer tillbaka, då ska du få ut hela det himmelska arv som han har utlovat. Men här och nu så är vi bara utlovade en försmak av det som ska komma. Det glimmar liksom till ibland för att folk ska se att Guds rike finns bland de kristna och bland alla människor på jorden redan nu. Och det glimmar liksom till, men det är inte guldmynt som glimmar till, utan det är det nya livet i de pånyttfödda kristna. Och det är Guds ande där i oss som glimmar till. Hur kan du då veta att du är pånyttfödd? För det är ju inte oviktigt att veta det, eftersom ditt eviga liv beror på om du är det eller inte. Om en levande gemenskap med Jesus och en strävan att leva efter Guds vilja är det som är i centrum i ditt liv, ja, då är du med all säkerhet på nyttfödd. Men man kan vara intresserad av den kristna läran, av dess dogmer, dess ritual och hela dess innehåll utan att för den skulle vara på nyttfödd. Det finns till och med många som har doktorerat på den kristna läran men som inte har blivit ett med dess innehåll och blivit på nyttfödda. Och det här kan man kalla för farisism. Är du tveksam över din pånyttfödelse så ska du fundera på om du någon gång varit väckt över din synd och om du någon gång gått till Jesus och korset med en uppriktig bekännelse, omvändelse och en överlåtelse till honom så som Herre i ditt liv. Vi ska läsa i första Johannesbrevet i Nya Testamentet, kapitel 1. Och det är vers 8-9. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om du bekänner dina synder och överlåter dig till Jesus och tror på att han ska göra dig rättfärdig så är du frälst. Då har du också fått uppleva den nya födelsen. Sen så ska vi läsa ur Romarbrevet 10:9, kapitel 10, vers 9. Det här är ett känt bibelställe. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Här brukar en del förkunnare hävda att det är viktigt att man med munnen uttalar det som man vill ha ut av den kristna tron. Typ att om du bara med munnen säger att Jesus är Herren, att du då skulle bli frälst. Men det är i så fall magi och på det sättet så fungerar naturligtvis inte den kristna tron. Då skulle ju vem som helst kunna bli frälst utan Guds medverkan och utan att du kanske vill det i ditt hjärta. Bara för att munnen sa det. Detta är inte klassisk evangelisk kristen undervisning och tro. Det här bibelstället innehåller istället vad man inom teologin kallar för en parallellism. Paulus säger samma sak två gånger fast på lite olika sätt för att säga det med eftertryck och med en slags tydlighet. Det som menas med det här bibelordet, det är att har du blivit så ett med evangeliet att du i ditt hjärta uppriktigt tror på det som Jesus har gjort och att du därför helt naturligt har den bekännelsen att Jesus är Herren Gud och Herre i ditt liv, ja då kan du lugnt räkna med att du är frälst. Då är det äkta. Då är du född på nytt och det är därför du vittnar som du gör, inte på grund av vad du har läst i Bibeln, utan på grund av vad du känner längst inne i ditt hjärta. Och då kan du ha den frälsningsvissheten att även du kommer att få vara med i den himmelska saligheten hemma hos Gud. Och du ska också veta det att Gud förkastar aldrig sina barn, de som har blivit adopterade till att bli hans barn. Om du nu inte upplever att du har denna naturliga barnsliga tro på evangeliet och denna överlåtelse till Jesus där han får vara herre och kung i ditt liv, ja då kan du be om att Gud väcker ditt hjärta så att du i sann ödmjuk syndanöd kan böja dig vid Jesu kors och där ta emot det nya livet. Det finns också andra tecken på att man är född på nytt. Om du har fått det nya livet inom dig så glimmar det såklart till då och då. Under förutsättning att du ger det mat. Och vi kan läsa om andens frukt. Det nya livets doft kan vi kalla det också. I Galaterbrevet. Det här är ett tecken på det nya livet som ska bubbla fram ibland. Och mer ju längre tid du har levt med Jesus som herre. De här frukterna visar om man styrs av något som är högre än egna begär och själviskhet. Och då ska vi läsa ur Galaterbrevet kapitel 5 i Nya testamentet. Och vi läser från vers 22-23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Känner du igen detta i ditt liv? Ser du att det glimmar fram ibland? Sen kan man fråga sig, är Guds vilja och andras väl i fokus i ditt liv? Vill du få med dig andra på vägen till himmelen? Kan du lyfta huvudet ovanför alla bekymmersmoln och ändå sprida en positiv atmosfär omkring dig trots molnen? Vill du bli mer lik Jesus? Ja, då är du med säkerhet på nytt född. Då kanske rent av ett väldigt gott stycke på vägen mot himlen, på helgelsens väg. Men du är inte för den skull mer än himmelens medborgare än någon annan kristen. För det är endast Guds nåd som tar oss dit.